Supply Change Management Success Stories. Ja, som det står i första punkten, man har byggt, det byggs och det finns många system som övervakar och ger information i den här leveranskedjan. Och de här systemen, de ger då beslutsfattare och chefer möjlighet då att få information och fatta beslut som berör leverantörer, den egna tillverkningen, distribution och andra faktorer. Factor Information Technologies Role in the Supply Chain handlar här om. Och här ser du några faktorer som är viktiga för supply chain management. Det är, om vi börjar ner från den gula pilen, det är competition. Och competition, det är alltså en hård konkurrens. Det finns konkurrenter som är duktiga, de har bra produkter. De kan ge kunna skräddarsydda produkter och de kan leverera snabbt. Så att konkurrensen, det är ju egentligen drivkraften för oss att förbättra oss. Hade vi inga konkurrenter så kunde vi uppträda som vi ville. Speed, hastigheten, det är en stark drivkraft. Kunder ställer allt mer krav på att få saker och ting snabbt. Det kan du själv kanske erfara. Om du går på IKEA och handlar så kan du få med dig din möbel direkt hem. Går ett annat varuhus så är en normal leveranstid på en soffa kanske 6-12 veckor. Och det är väl en av förklaringarna till IKEAs framgångar, det är att man kan leverera direkt. Visibility, det gäller att för att kunna kontrollera sina kedjor och vara snabb och effektiv så måste man alltså ha information om vad som händer. Man måste kunna se i varje process vad som händer och framförallt kanske vad som inte händer men borde hända. Consumer behavior, det är också kanske en lika stark drivkraft som competition. Det är att de företag som överlever, det är de som kan tillfredsställa kundernas behov. Supply Chain Management Success Factors. Ja, här är några punkter som man brukar räkna till best practices. Och vi har ju talat om den första punkten i förra bilden. Att ha ett fördjupat samarbete med leverantörer. Och leverantörer ska också ha en ansvarsroll i ditt flöde. Man ska försöka få sina anställda att tänka nytt, att försöka se nya möjligheter och att vara engagerade. Den tredje punkten, man ska inordna det här logistiken i företagets övergripande planering. Så att om till exempel företaget har ett övergripande mål att vara snabbast på marknaden i leverans till kund, ja, då måste man ju utveckla sin organisation och sina processer så att de kan svara upp mot de här målen. Den fjärde punkten handlar om att, och det är ett japanskt synsätt, att man ska ständigt, kontinuerligt jobba med små förbättringar och se till att de genomförs och sätter sig. De här dramatiska förändringarna när man ställer om hela företaget, de har visat sig inte alltid så framgångsrika. Och för det femte, man ska vara framtidsinriktad. Man ska ha kompetens som är medveten om tekniska möjligheter i framtiden, hur marknaderna kommer att utveckla sig i framtiden. För att det gäller att ha framförhållningen här eftersom området är ganska komplext. En till punkt möjligen som står längst ner, att en tydlig trend hos dag i företag, det är att man fokuserar på det man är bra och outsourcar, alltså köper ifrån andra företag resten. Ett exempel på det är att Ericsson har till exempel ingen administrativ databehandling, alltså orderhantering och så vidare, egen regi, utan det har man lagt ut på IBM. Och resonemanget inom Ericsson är att vi är duktiga på telefoni och bygga nät och stationer. IBM är mycket duktigare på administration, så låt dem, vi köper det därifrån. Basics of supply chain. Här ser du vilka komponenter som man normalt inkluderar i en supply chain. Utgångspunkten är manufacturer, alltså det är vår egen tillverkning. Så det skulle kunna också vara manufacturing. För att kunna tillverka så behöver vi köpa hem komponenter ifrån våra suppliers, leverantörer. Och de i sin tur har underleverantörer. Om vi går, och det, den kedjan kallas upstream. Kedjan till höger kallas downstream. Där vi ifrån vår manufacturing levererar våra färdiga produkter, till exempel kylskåp, till distributörer som levererar till återförsäljare som säljer till kunder, och kunden kanske i sin tur har kunder. Så att du ser att det är ett ganska vitt perspektiv när man angriper hela det här spektrat för förbättring och rationalisering. Supply Chain Management Success Factors. Ja, här har boken räknat upp 7 stycken viktiga faktorer. Och den första, den har med kundtillfredsställelse att göra. Och det är viktigt att företaget segmenterar sina kunder efter servicebehovet. Så att man identifierar kunder och produkter som kräver väldigt hög service och uppmärksamhet. Och det gäller att bli medveten om det här. Man ska då för andra punkten kunna anpassa den här leveranskedjan för att kunna tillfredsställa kunder, så att kunder får leveransen när de så önskar och till den plats de önskar och på det sätt de önskar. Den tredje punkten är att man ska vara väldigt lyhörd mot marknaden, förändrade kundkrav, förändrade möjligheter, förändrade transportmöjligheter och så vidare. Den fjärde punkten är som den första ungefär här också då, med att man ska kunna anpassa sina produkter och hela tiden ha kunden i fokus. Den femte punkten är att man ska vara väldigt mån om den här kedjan och framförallt om de delar som ligger utanför vårt eget företag, det vill säga leverantörer och distributörer. Så att här ska man till exempel, som det står, jobba med key suppliers. Och ett exempel på det är att Volvo, jag tror att det var så, de skar ner antalet underleverantörer för något antal år sedan ifrån flera tusen till ett par hundra. Och tidigare gällde ju mycket det här att när man köpte kanske plåt och skruv och mutter från företag, så förhandlade man med många olika leverantörer och spelade ut dem mot varandra. Och den som kunde ge lägsta priset, han fick uppdraget. Nu gör man inte så längre, utan nu försöker man istället att upprätta ett väldigt nära samarbete med ett fåtal leverantörer som man då kan ha elektroniskt affärsutbyte med. Och de kommer ju så nära företaget så att de nästan processmässigt kan ses som en del i företaget. Och den sjätte punkten är develop a supply chain information technology strategy. Så att man hela tiden ska ha information om vad som händer i flödet. Till exempel att du har bärbara terminaler i långtradare som, där man kan tala om exakt, där chauffören kan tala om exakt när han då lossar ett paket och ställer på en lastkaj någonstans. Och den sjunde punkten, det är att man hela tiden måste mäta vad man gör. Man måste hålla grepp på hur många leveranser klarade vi den här månaden. Hur många paket kom inte fram till kunder i tid och så vidare. Och tanken är ju att för att kunna förbättra sig så måste man ju mäta vad man gör och ha ett informations- ett siffrunderlag för vad som man bör göra. Supply Chain Fundamentals. Många studier visar att ett normalt tillverkande företag spenderar ungefär hälften av sina kostnader på produktion, och produktion i vid bemärkelse, inklusive anskaffning av material och leverans av produkter till kunder. Traditionellt så har man arbetat på att rationalisera den egna tillverkningsprocessen. Men det här kapitlet kommer handla om är alltså ett vidare perspektiv där man betraktar hela varuflödet från det att företaget köper in komponenter, plåt, skruv och mutter till dess att produkter levereras till kunder. Basics of supply chain. Här ser du en annan bild som säger egentligen samma sak. Det är att i vårt företag så måste vi planera vad vi ska göra. Vi måste ha källor för att köpa material. Vi måste ha en tillverkningsapparat, make. Vi måste ha en distributionsapparat. Och vi måste kunna ta hand om returer ifrån våra kunder. Information Technologies Role in the Supply Chain. Ja, det här är ju en kurs om IT och informationssystem, och just de har alltså en avgörande betydelse på supply chains och effektiviteten. Här ser du tre stycken aspekter. Om vi börjar nerifrån så handlar det mycket om business process integration. Om du ska ha kontroll över hela flödet ifrån leverantörers leveranser till att leverera produkter till kunder, så måste du då ha till exempel collaborative logistics, alltså att de här olika kedjorna måste samarbeta med varandra för att få uppnå en effektivitet. Nästa nivå, information integration, det handlar mycket om att man ska se och få en överblick över vad som händer i hela flödet, och de enskilda delarna av flödet ska också ha en överblick och information om vad som händer i omkringliggande processer. Så till exempel så står inventory visibility, alltså att man ska se, kunna överblicka i hela flödet vad det är som flödar och hur mycket som flödar. Performance metrics, man vill alltså kunna mäta och se hastigheter, kunna upptäcka brister och problem i god tid. Event monitoring, du måste veta exakt var finns ett visst paket någonstans. Till exempel att det är lastat på en långtradare och befinner sig på en långtradare mellan Stockholm och Malmö. Den översta nivån, planning and control supply chain integration. Och det innebär att du ska ha utvecklat det här långsiktigt och jobba för att få effektiva kedjor. Till exempel integrated demand and supply management. Alltså kedjor som kan reagera snabbt. När det visar sig att behovet från kunder blir stort, då ska du kunna vrida upp hastigheten i ditt flöde. Och när behovet avtar så ska du kunna bromsa din produktion, och då ska även lagren vara låga. Och det här är ganska stora utmaningar för företag. Speed. Här är tre faktorer som har med tid att göra. Under den första punkten så står det serving the customers in the best, most efficient and most effective manner has become critical. Och den andra punkten, information är nödvändigt för det här. Och att öka hastigheten, det kan bara finnas två skäl till det. Det ena skälet är ju att kunden kräver snabbare leveranser. vilket ställer krav på ökad hastighet i logikflödet, eller logistikflödet. En annan aspekt är om man allmänt vill förbättra ett företag och sänka kostnader, så brukar en bra utgångspunkt vara att låt oss öka hastigheten. Och det brukar kallas för TBM, time-based management. Och det går ut på att man hela tiden försöker att korta sina tider vad gäller transporter, leveranser, produktion, omsättning på vardagar och så vidare. Och ett väldigt sånt känt projekt i Sverige är ABB:s, alltså ASEA:s T50-projekt, där T står för tillverkningstid och 50 står för 50%. Man hade alltså som en övergripande affärs, en strategi i ASEA för 10 år sedan, att man skulle halvera tillverkningstiden på till exempel ett, en turbin, ett diesellok. Och man kom en väldigt bra bit på vägen. Och då kan man ju undra, vilket står längst ner, att om man jobbar snabbt, då kanske kvaliteten sänks. Men det har visat sig precis tvärtom, att kortare tider, alltså ökad hastighet, ger också högre kvalitet. Och skälet är att för att kunna jobba snabbt så får det inte finnas några skavanker i processkedjan. Varje fel eller skavank stoppar upp ett flöde. Så att här brukar man då tala med en win-win-situation. Att snabbare processer ger högre kvalitet, vilket kan låta lite paradoxalt. Competition. Här pratas då om supply chain planning software. Exempel på det är att man använder till exempel matematiska algoritmer för att kunna extrapolera efterfrågan i framtiden. Men de kanske inte alltid är så tillförlitliga. Om du har en uppåtgående kurva på en efterfrågan av viss artikel, så är det inte säkert att den fortsätter uppåt. Det kan ju komma elaka konkurrenter som slår ut dig på marknaden. Så att kurvan kan ju sjunka helt oväntat. Och då gäller det då att kunna ställa om snabbt. Likaså den andra punkten här, när man automatiserar de olika stegen i den här logistikkedjan. Det innebär ju oftast att de är datoriserade, och det kan ju kanske också då vara lite svårt att ställa om det kommer dramatiskt ändrade förutsättningar. Och om man automatiserat och mekaniserat för mycket, så kan det vara svårare att ställa om. Och sammanfattningsvis längst ner, att för att kunna överleva så måste du överträffa dina konkurrenter. Och eftersom supply chain ofta står för huvuddelen av företagskostnader, så är det där man måste bli mästare. Och de som är erkänt duktiga på det här är bilföretagen i Japan, Toyota framförallt, som var de första med att introducera just-in-time-begreppet. Där man i princip inte tillverkar mot ett lager för att sen sälja till kunder. Utan idén är att man tillverkar en bil när en kund beställer en bil. Och man köper inte hem plåt och skruv och mutter och lägger på lagret. Utan idén är att man köper hem plåt bara när man ska tillverka en bil. Det där ställer stora krav på planering och samarbete med underleverantörer. Consumer behavior. En kritisk faktor för företag, det är ju att utifrån kundernas behov snabbt kunna ställa om produkter, rutiner, flöden. Och det är inte så lätt, för att det tar tid att bygga upp processer, man investerar i maskiner och IT-system. Men för att kunna möta förändrade kundbehov, vilket är en förutsättning för att kunna vara kvar på marknaden, så krävs flexibilitet i processer och flöden, att snabbt kunna ställa om processer. Flexibilitet i personalstyrka och kunskap, administration och IT-stöd. Det här är väldigt stora utmaningar, och vårt ämne, det kommer in i den sista punkten, att kunna ställa om IT-stöd så att de svarar mot nya krav. Visibility. Man pratar om supply chain visibility. Alltså, för att kunna reagera så krävs inblick och överblick. Har man inte information så kan man inte fatta kloka beslut. Och det här är någonting som kvalitetssystem idag kräver. Till exempel ISO 9000. Det är att det ska vara transparens. Alltså, man säger att processer ska vara genomskinliga. Man ska alltså kunna se och in hur det står till med en process, och man ska kunna förstå en process. Competition. Ja, den här bilden visar kanske en sammanfattare vad jag sagt tidigare. Det är att om du utgår från din supply chain, från supplier, leverantör till kund, så måste du planera och förbättra den, supply chain planning, bakåt. Och sen så kommer då den här supply chain alltid att verkställas i flödesriktningen, det vill säga ifrån leverantör till kund. CSM Success Stories. Ja, här ser du några välkända företag som konkurrerar med sin supply chain i olika delar av den. Dell känner du till, att det går snabbt att få en dator levererad från Dell, och deras business växer ungefär med 17% per år, beroende på, och där deras huvudkonkurrensmedel är då de snabba leveranserna. Nokia, de har alltså en intern effektivitet, att de har, är väldigt snabba på att förvandla en idé till en kommersiellt säljbar produkt. Och det är alltså den interna effektiviteten. IBM har en förmåga att utveckla datorkraft som möter allt högre behov. Och alltså, som det står här, 70-procentiga förbättringar då av prestanda i datorer. Walmart är väl ett av världens största företag, nästan lågprisvarukedja i USA. Och deras huvudidé är att de köper det mesta i Kina och har alltså då egna fabriker i Kina och egna transportkanaler ifrån Kina. Toyota är kända för att två saker, dels att bedriva, ha en lean, en mager produktion, alltså kunna tillverka med låga lager, vilket kräver då att man har en effektiv styrning och en bra överblick över kundernas behov och ett väldigt tätt samarbete med sina leverantörer. Ja, det är några kända exempel. Avsnitt 8.2, Applying the Supply Chain Design. Man pratar om fyra stycken drivers, utgångspunkter för, eller fyra stora behov vad gäller supply, att förbättra supply chain, chain management. Och det ena är facilities, fabriker, inventory, lager, transportation och information. Och det, man tittar på två stycken faktorer. Det ena är efficiency, och med det menar man egentligen effektivitet, prestanda, hur många man klarar per tidsenhet och så vidare. Och det andra är effectiveness, och med det förstår man här påverkan på processer, kundtillfredsställelse. Så det ena är efficiency, alltså hur effektivt och bra det görs. Och det andra är då hur bra det upplevs, kundtillfredsställelsen. Using it to drive the supply, IT to drive the supply chain. Om man utgår ifrån organisationen, företagets mål, Och sen som ett delmål där är ju då att få en effektiv supply chain. Och de här fyra olika drivkrafterna kommer då att påverkas av den här supply chain strategy. Och vi ska se på var och en av dem att det är ett litet motsatsförhållande mellan efficiency och effectiveness. Facilities driver, vad gäller fabriker. Här ser du då ett motsatsförhållande mellan efficiency, där man då vill ha en hög efficiency, då vill man ha ett fåtal fabriker som man koncentrerar sig på, som man alltså kan ha all uppmärksamhet på. Man vill ha centraliserade fabriker, därför att då har man all kompetens och alla resurser på ett ställe och kan bli väldigt duktig. Och man vill ha ganska lite överkapacitet. Man vill bara ha så stora fabriker man behöver, alltså rätt dimensionerade. Och allra helst så vill man ju att fabriken bara ska göra en sak. Det innebär ju då fokus och specialisering. Medan det andra perspektivet är increased effectiveness. Där vill man gärna ha då ett stort antal fabriker för att få en hög säkerhet. Man vill alltid kunna ha produktionskapacitet. Man vill gärna ha decentraliserade fabriker för att komma nära kunderna, få snabba leveranser. Man vill gärna ha en överkapacitet i fabrikerna, för att om det skulle bli ett ökat kundbehov, ja, då vill man kunna producera och leverera. Och man vill gärna ha fler produkter i fabrikerna, därför att kunderna kan kräva fler produkter. Så att det här kan liksom ses lite som motsatsförhållande mellan vad som är ekonomiskt motiverbart och vad som är då verksamhetsmässigt motiverbart. Det är alltså en balansering. Inventory driver. Här ser du samma konflikt eller motstridiga önskemål vad gäller lager. För att få effektiva lager så vill man ha låga lagernivåer, lite artiklar lager. Det kräver inte så mycket lagerutrymme och det är ganska låg kapitalbindning. Man vill gärna ett enda lager kanske för att kunna samla alla resurser där och få det väldigt effektivt. Medan däremot ur affärsmässig synpunkt så kanske man vill ha stora lagermängder, många artiklar lager för att kunna möta en fluktuerande kundefterfrågan till exempel. Och man vill gärna ha många lagerställen nära kunderna så att en leverans till kund kan gå snabbt. Och det här är ju motstridiga önskemål i ett företag. Det ena är då lagerchefens önskemål, efficiency, och det andra kan vara försäljningschefens önskemål, effectiveness. Och ja, här måste man ju bestämma sig. Här får alltså vd eller styrelsen i företaget gå in och fatta ett beslut. Var ligger den optimala punkten? Det är möjligt att det också finns matematiska, ekonomiska formler som kan ge svar på den här balanseringen. Transportation driver. Här ser du också dilemmat företaget står inför vad gäller transporter. För att få transporter kostnadseffektiva så vill man ju då kanske anlita lite billigare, långsamma transportmedel. Man vill alltså allmänt sänka kostnaden för transporter. Och man kanske vill anlita distributörer för att transportera som kanske kan göra det billigare än man gör själv. Medan däremot ur kundförsäljningsperspektivet längst ner så vill man ju ha snabba leveranser för att tillfredsställa kunder. Man vill kanske skeppa produkter direkt från fabrik till kunder för att öka hastigheten. Och det är samma sak här. Det är dilemmat mellan försäljningschefen och transportchefen i företaget. Och här får också då vd och styrelsen kliva in och fatta ett beslut. Var någonstans på den här skalan ska man lägga sig? Information driver. Ja, här ser du dilemmat vad gäller information. Det här skulle kunna vara dilemmat mellan IT-chefen och försäljningschefen. IT-chefen, han skapar sina databaser och menar att där finns all information och den ska kunna vara användbar för alla. Vi lägger ut den öppet för alla företaget och sen får var och en då själv extrahera den information som man behöver, alltså pull information strategy. Medan å andra sidan, om vi tittar på försäljningssidan, då vill de ha effektiv information som är skräddarsydd för vissa kunder eller vissa försäljningsområden eller vissa produkter, och man vill push information strategy, man vill få den här informationen serverad, alltså man vill ha rätt information serverad på ett fat. Och det här innebär ju förstås merarbete för IT-avdelningen och gör det då enklare för användaren. Så att här också då ett dilemma, en strategi att ta ställning till. Applying a supply chain design. Här ser du ett exempel på det här, den här varuhuskedjan i USA, Walmart, hur de har valt att lägga sig. De har valt att ha kostnadseffektiv tillverkning, kostnadseffektiva lager, men de har då ett kundperspektiv på transporter, och på information har de också då en kostnadseffektiv, ett kostnadseffektivt perspektiv. Och här, det är så de beslut de har fattat. Applying a supply chain design. Ja, här ser du då en sammanfattning av det vi har visat. Där du då kan se hur man översätter då organisationens mål till supply chain mål, strategier. Och hur man inom supply chain här då måste fatta beslut i de här fyra viktiga frågorna. Future supply chain trends. Ja, här ser du några namn på några områden som man diskuterar mycket. Supply chain event management. Det handlar mycket om det här med att det ska finnas bärbara terminaler hos personer i hela leveranskedjan. Till exempel långtradarchauffören som kan knappa in precis vilka paket han har ombord och var han befinner sig och när han planerar då att leverera till en kaj någonstans i världen. Selling change management, det handlar kanske mer om säljprocessen, hur man sluter order med kunder och den biten. Collaborative engineering, det handlar om hur företag utvecklar produkter tillsammans med andra företag för att få billig produktutveckling och så vidare. Det har väl kanske inte direkt med logistikkedjan att göra, men det har med samarbete i processens gång att göra. Och collaborative demand planning, det är väl när man sitter tillsammans med sina kunder och försöker fånga deras behov i framtiden. Ett exempel på det här läste jag i en transporttidning där ett stort problem i transporter är att det stjäls. Man öppnar till exempel en kartong med mobiltelefoner på en lastkaj och stjäl en mobiltelefon. Och då finns det nu apparater, ett liten dosa man kan stoppa in i ett paket, och den dosan, den skiftar färg när paketet öppnas. Så att man kan se när paketet kommer fram om den har skiftat färg. Och man kan även här i dosan lägga in en GPS och en mobiltelefon så att paketet själv vet var det befinner sig. Så att om någon öppnar paketet, då vet paketet var det befinner sig och kan då utnyttja sin mobiltelefonfunktion och skicka iväg ett automatiskt samtal till Securitas eller någon annan som övervakar säkerheten. Den här föreläsningen ska handla om supply chain management, och det är kapitel 8 i boken. Jag inleder varje bild med att nämna bildens rubrik. Den första bilden, supply chain, talar om vad föreläsningen kommer handla om. Kapitel 8.1 är grunderna kring supply chain, vad det är för någonting. Och avsnitt 8.2 handlar om hur strategier för att förbättra supply chains. Med supply chains så menar man då logistiken, varuflödet ifrån leverantör till företaget och till kunder. förändringsarbete. Det här är en metafor som kallas japanska sjön. Det handlar om man vill förbättra sitt företag, i vilken ända ska man börja nysta? Det traditionella är kanske att man börjar utreda och syna varje process, varje avdelning. Men det visas ofta att det är svårt att komma fram den vägen. Alla försvarar sitt revir och de flesta företag håller med om att saker och ting skulle kunna förbättras, men inte just på min avdelning. Den är nog så effektiv som det går. Vi har tidigare talat om att ha tiden som utgångspunkt. Det vill säga helt enkelt börja med att säga att från och med måndag så ska vi leverera en dag snabbare. Och om man försöker det, då kanske man upptäcker att det är svårt, och förhoppningsvis upptäcker man varför det inte går att leverera en dag snabbare. Och det kanske beror på någonting, någon process som inte fungerar tillräckligt bra. Och då kan man angripa och förbättra den. Japanska sjön som du ser här, det är där har man en annan utgångspunkt, och det är att man skär ner resurser. Det brukar kallas i Japan, som Toyota har lanserat, lean production, alltså mager produktion. Man säger så här, det går inte att utreda var problem finns eller det är svårt, utan låt oss istället skära bort resurser, personal, datorer, lokaler, transportmedel och så vidare. Om vi skär ner dem så ser vi var någonstans problemen finns, om vi vill upprätthålla samma kapacitet som tidigare. Och den här japanska sjön, den handlar om ett företag vars affärsidé är att den här båten ska kunna åka fram och tillbaka över sjön. Och du ser sjön här, och i sjön finns det ett antal grund. Och vattnet i sjön, det är resurser. Det är människor, lokaler, maskiner och datorer. Och det man gör då är att man sänker vattennivån i sjön. Man tar helt enkelt bort, skär ner lite personal. Man minskar antalet datorer. Och det som kommer hända då här, ser att när man sänker nivån, så kommer det här grundet längst till vänster att förhindra att den här båten kan gå fram. Och ja, vad är det för grund? Ja, det kan vara till exempel att man har en dålig rutin i företaget. Vi kanske har en dålig svetsrutin som gör att svetsningen tar alldeles för lång tid. Ja, då angriper vi det och förbättrar då den här svetsprocessen. Och därmed är det första grundet undanröjt. Och då kan vi fortsätta ta bort resurser. Och då kommer det här grundet längst till höger till slut upp till ytan och kommer stoppa fartyget. Och det grundet är kanske att vissa medarbetare gör fel därför att de saknar utbildning. Ja, då får man angripa det och utbilda de medarbetare i det de saknade. Och då har man undanröjt det grundet. Och på det sättet så fortsätter man genom att sänka nivån. Tanken är alltså att genom att sänka resursnivån i företaget så tvingar man upp problemet ytan. Och det är väl det här vi ser nu idag. Om vi tar Ericsson som exempel igen, så har ju de på ett tiotal år halverat sin personalstyrka ifrån över 120 000 medarbetare till omkring 60 000. Och man kan undra, hur kan de producera lika mycket med en halv personalstyrka? Men det går tydligen. Och de har säkert gått igenom den här processen och fått upp ett och annat grund till ytan som man har rättat till.